Kära lyssnare, då har det blivit dags för det 99:e avsnittet av Insikter från Utsikter, podden du mår bra av. Jag heter Malte Hallqvist, komiker, föreläsare och då även poddare. 99 avsnitt, det är bra. Och det betyder ju också att det alldeles snart är 100 avsnitt. 12 oktober, livepodd, det 100:e avsnittet i Kil. Och jag vill så gärna dela den här kvällen med er. Jag tror det blir en riktig, riktig höjdare. Med bra musik, härligt snack och gott fika utlovas. Kil Arena, 19:00. Onsdag 12 oktober alltså. Biljetter finns på tixter.com. Skriv insikter bara i sökrutan. Så dyker evenemanget upp. Hjärtligt välkomna, vi ses där. Det 99:e avsnittet då? Ja. Då har jag glädjen att gästas av travkusken och travtränaren Björn Goop. Jag jagar han i över 2 år tror jag faktiskt. Han har ett schema som är helt galet. Ena dagen i Finland och tävlar. Dagen därpå kanske han är i Frankrike. Sen är det Sverige några dagar och så vidare. Så att få en träff med honom, det var bra gjort av mig. Att till slut få sitta på Lökene gård där han har sina hästar och sina anställda. Där satt vi på hans veranda bland vindsus i björkar, fåglar, hästgnägg och röjsågar. Nu ska inte jag tjata mer om detta, utan nu släpper vi lös det 99:e avsnittet av Insikter från Utsikter med Björn Goop. Björn Goop är travtränaren och travkusken som vunnit allt. Över 40 000 lopp med en segerprocent på 18%. Han har vunnit 500 segrar på ett år. Totalt över 7 000 segrar spridda över hela världen. Priset Guldhjälmen som delades ut i årets kusk fick man sluta med eftersom det bara fanns en som fick den år efter år efter år. Hur hittar Björn ny motivation hela tiden? Hur hinner han återhämta sig? Hur är det med hans matvanor och hur övervinner han sorgen och saknaden efter sin nyligen bortgångne far Olle Goop? Detta och väldigt mycket mer kommer här. Men först en liten miljöetablering. Åh, underbart, tack.
Fan, nu håller du på och röjer och klipper och grejer allting.
Ja, det gör inget. Det liksom ger bilden av en gård som är där inte står still.
Ja.
Kära lyssnare, hjärtligt välkommen tillbaka till Insikter från Utsikter, podden du mår bra av. Idag är kanske den bästa utsikten på väldigt, väldigt länge. Jag sitter på Lökene gård i Kils kommun och tittar ut över Björn Goops alla... Ja, vad är det jag ser egentligen?
Ja, du ser massa gärden och massa hagar och massa hästar framförallt. Hoppas ja. De tittar på.
Ja, de tittar på. Och sen så ser jag att din robotgräsklippare nu klättrar på ett träd.
Ja, han gör ett jobb. Robban gör ett bra jobb faktiskt. Han har rätt mycket gräs att klippa, men han kämpar på bra.
Ja. Är det en till allt detta gräs?
Nej, de är väl... Eller de är två bara då, faktiskt. Två är de.
Ja, det är bra gjort. För ja. Det är väldigt mycket gräs.
Ja, jag är imponerad. De gör ett jäkla bra jobb.
Ja, det är lite golfgreen över... Men nu tror jag att Robban har fastnat.
Ja, vi får ta Robban sen.
Vi köpte faktiskt en här nu i våras. Mm. De lever lite eget liv, de där. De fastnar lite och går över kablar fast det ska de inte göra och...
Ja, lite grann sådär, men de, jag tycker de är bra. De, alltså, ja, vi har
otroligt bra.
Sparat otroligt mycket tid på att ha sådana robotklippar och det blir väldigt snyggt.
Hjärtligt välkommen till min podd.
Tack så mycket.
Och tack för att du har tagit hit mig och välkomnat mig på din fantastiska veranda. Mm. När man kom här så var det ju enormt mycket hus. Jag visste inte, var finns du här? Massa stall och det är... hus och det är något litet, det jag hittade i ett café eller vad är det?
Ja, det är faktiskt vår fikarum för personalen.
Mm. Mm. Där fann jag dig till slut.
Jag brukar vara där. Jag tycker om att umgås med personalen och sitta på deras fikarum och prata med dem och sådär. Liksom. För man behöver lägga mycket tid. Det är inte bara att träna häst, utan det handlar mycket om att planera och förbereda och liksom förstå olika problem och sådär. Det är inte bara tävling, utan det är mycket bakom. Väldigt mycket jobb bakom.
Mm, jag fattar. Men vi börjar med en liten faktaruta, tänkte jag. Och sen tar vi det från början. Fullständigt namn?
Björn Olof Gop.
Ålder?
45.
Bor
delvis Karlstad och delvis Kil.
Hur mycket bor du i Karlstad då?
Mest faktiskt. Jag har en lägenhet i Karlstad där jag trivs väldigt bra faktiskt. Jag skaffade det för ett antal år sedan för att få koppla av lite grann, lite mer privat. För att jag bor ju även på träningsanläggningen då, här på Lökene. Så att men sover nog flest nätter ändå i Karlstad.
Civilstånd?
Ja, jag har bra civilstånd.
Ja, vad innebär det?
Ja, det innebär umgås med en tjej, absolut.
Ja. Helt att det var absolut. Det, så ska man umgås. Familj?
Inga barn, inte gift, nej.
Men en mamma som bor här på gården, va?
Min pappa gick tyvärr bort för en månad sedan och drygt månad sedan. Och det, mamma är kvar, ja.
Vi återkommer till Olle sen. Yrke?
Yrke travtränare kan man nog säga. Travhästtränare, travhästkusk.
Du ser det mer som tränare än som en tävlande människa?
Nej, men det är nog ett mer... väldigt mycket tid utav den tid jag går åt till att träna. Så jag nog genom mer träna än tävla. Ja.
Hobby?
Jag gillar idrott i stort. Har inte tid att vara aktiv idrottare så mycket på andra, men typ försöker spela till paddeltennis, golf, men tennis och sådär, men jag hinner inte så mycket, men jag är väldigt hockeyintresserad.
Äter helst?
Jag var jättesmal i mitt ätande tidigare, men har breddat intresset och äter nog det mesta faktiskt nu.
Sen är då? När breddar du?
Nej, det gjorde jag nog inte förrän jag var typ drygt 30-35 år. Så jag breddade. Jag var väldigt smal på mitt intresse. Och nästan bara italienskt och husman. Men har breddat det oerhört mycket de sista åren faktiskt. Kanske en åldersfaktor.
Ja, vad hände?
Jag vet inte. Jag var nog allmänt väldigt petig i maten när jag var mindre. Och väldigt svår. Men har fått bättre smaklökar kanske.
Ja. Det man övar blir man bra på. Dricker helst?
Jag dricker väldigt mycket vatten. Kaffe, te och sen så öl. Vin ibland, men jag dricker faktiskt väldigt mycket vatten. Ja.
Bra. Bra för dig.
Ja, men man behöver det, för när man håller på med min sport dricker man också väldigt mycket kaffe, så behöver man ha mycket vatten för att återställa vätskebalansen. Så det är klart att jag försöker medvetet tänka välmående och sådär.
Är du noga med hälsan och tänker mycket på sömn och kost? Och...
Nej, då skulle jag ljuga. Eller jag är medveten om det, men har svårt att hinna sköta det optimalt. Mitt tränings- och tävlingsschema ser ut som det gör, så är det väldigt svårt att hinna med det, men jag försöker vara medveten.
Sista frågan, faktarutan. Vad har du för dialekt?
Oj. Jag är född i Mölndal. Pratade väldigt mycket göteborgsdialekt. Men har många värmländska ord. Så att det har blivit... jag flyttade hit när jag var 13. Och det är klart att... jag har fått väldigt mycket värmländska. Det beror på lite vem man pratar med, men jag vet inte. På något sätt har göteborgskan, den finns när jag är i Göteborg eller pratar med någon i Göteborg. Men och värmländskan är när jag här. Men jag på något sätt, jag vet inte. Kan man säga att jag har ingen dialekt?
Ja, det kan man nog. Men eller har man inte det? Men det är någon blandning, det hör man ju. Ja, att...
jag blandar lite.
Ja. Vad är för ord du har, tänker du, som är värmländska?
Oj, det är väl törligt och dret och sådana grejer, eller hur?
Törligt är ett väldigt fint ord.
Ja.
Och för er som inte riktigt vet vad det är, så är det när det är tråkigt, på ett väldigt tråkigt sätt.
Ja, det är väl trist.
Trist kanske bättre ord, ja. Ja. Vi stänger faktarutan.
Mm.
Jag tänkte vi tar från början. Alltså du föddes i Mölndal.
Mm.
För hur hamnade ni i Värmland? Du var 13 år, sa du?
Mm. Blev 13 år det året. Vi bodde i Göteborg och pappa var väldigt framgångsrik i Göteborg och runt omkring och tävlade över hela världen. Men vi hade inget eget. Vi var hyrestagare för våra hästar på travbanan i Göteborg. Och min far förstod ganska mycket att travbanan där kommer att bli mindre plats. Vi sökte något eget. Och vi letade runt om Göteborg i omnejd väldigt länge. Det är svårt att hitta någonting. Göteborg är ändå väldigt mycket berg i dam framförallt.
Mm.
Så att det är svårt att hitta någonting. Och sen så, via en kund som vi hade hos oss som föreslog då att, hade fått reda på att Kils kommun som ägde den här gården var intresserad av att sälja. Och sa det till oss, att sa till mina föräldrar typ att kolla på den här gården, för den kan vara intressant. Och min mamma är från Kil och hon är från Högboda.
Mm, just det, så är kopplingen, ja.
Så då följde sig väldigt väl att de åkte upp och tittade en gång och följde direkt och var intresserade och ville köpa, så att de åkte upp någon vecka senare och gjorde klart för att köpa. Fick köpa.
Och hur kändes det som 13-åring med massa kompisar i Göteborg och flytta till?
Ja, jag gick i skola mitt inne i Göteborg på den tiden också, och det är klart att det var ett stort steg att flytta.
Mm.
Men jag hade inte så mycket val, utan det var bara att följa med. Det var bestämt så, det var bara att följa med. Men jag får säga att jag tycker att det är klart att jag saknade väl Göteborg mycket i början. Men jag fick sånt fint liv här. Och trivs väldigt bra i Kil faktiskt. Trivs bra i min klass och trivs bra med livet så sett, alltihopa det. Såklart, jag är glad för att de gjorde det flytten.
Mm. Ja, för då började du årskurs 7 här typ.
8.
8.
Mm.
Mm. Hur såg det ut när ni köpte det här då? För så här som det ser ut nu kunde det inte ha sett ut.
Nej, när vi flyttade hit så fanns det bara en allé och i tomma skalbyggnader. Det fanns inga hagar, inga banor. Det har inte varit någon häst på, vad sa de? Jag tror att det var 50 år innan som det inte hade varit någon häst överhuvudtaget på gården. Så det är klart att de började att bygga.
Mm.
Och har ju byggt efterhand hela tiden då. Och de sista 6 åren kan man säga, då har vi nog ägnat oss mest åt att försöka renovera också. Då. Vi har byggt ett nytt stall och så där har vi gjort, men vi vill ha hög standard.
Mm.
Och vi försöker hålla gården så fin som det bara går, och det är därför vi hör lite röjsågar går här. Och vi...
Ja, idag var det mycket folk som
håller på att lägga bredband och de klipper och gör rent och sådär. Det är ju en onsdag idag, så att vi försöker liksom alltid onsdagare den dagen då vi har anläggningsarbete kan man säga.
Mm-hmm. Mm. Är det för att det ska störa hästarna varje dag?
Ja. Ja.
För den allén du pratade om som fanns när ni flyttade in, den måste vara ny nu väl?
Mm, den är ny sedan 6 år tillbaka. Och det vi började med när vi bytte ut allén, den var väldigt sliten, den hade gjort sitt, träden var ruttna och det kändes mer som att det var stor döda tandpetare och något enstaka halvdött levande träd. Så att vi fick lov att ta bort den och sätta en ny allé istället, och det var jättefint.
När du föreslår att vi skulle sitta på verandan här och jag kliver upp och ser allt det här med alla hagar och träningsbanor och stall och hästar, och blir man inte lite stolt?
Jo, det gör man. Absolut blir man det, men när man är lite grann inne i den här, som jag är, och inne i tävlings- och träningsbubblan, så ger man sig inte riktigt tid till att stå och slå sig för bröstet liksom, eller stå och njuta och sådär, utan man är så inne i att, liksom, att jobba, fokus på hästarna, gården, allt ska vara fint, allt ska vara snyggt, allt ska vara bra, allt ska vara liksom absolut optimalt för att hästarna ska kunna prestera så bra som möjligt.
Ja, för du ägnar ju nästan all din vakna tid, känns det som. Vi har ju försökt få till den här träffen i snart 2,5 år, tror jag.
Ja, Jag har så svårt. Jag har väldigt svårt att med mitt schema veta vad jag ska göra lång tid i förväg.
Mm.
Så att, för allting beror ju på hur hästarna är till exempel. Jag kanske tränar en häst idag och sen så ska den starta nästa vecka till exempel. Så måste man bestämma om man ska åka då typ. Så att mer än 6 dagar i förväg så vet jag sällan vart jag ska.
Mm.
Något sånt där.
Och så har det varit alltid?
Ganska mycket, ja.
Mm.
Fast ofta så är det ju att man vet ju, jag tävlar ju nästan inte varje dag nu för tiden, har jag lugnat ner mig väldigt mycket. Men jag tävlar ändå väldigt mycket.
Var det helt naturligt för dig att du skulle följa pappas fotspår?
Nej, inte alls. Jag var ingen intresserad. När vi bodde i Göteborg så var jag ingen intresserad av hästar och trav och sådär överhuvudtaget. Utan jag mer för tennis och sådär. Och sen så flyttade vi hit och jag var fortfarande ingen intresserad. Men efterhand så började det växa liksom lite grann. Och fick en ponny jag fick hålla på med och tyckte att det var kul och sen tyckte att det var kul men ändå inte, det var inte liksom min grej ändå. Men sen så fick jag börja köra, tävla med stora hästar och då var jag en sjukt stark kick.
Mm.
Då blev jag liksom såld kan man säga.
Vad var det som var kicken?
Nej, det är sån adrenalin, sån fartkänsla och så det känns som att du kör en bil, en cabriolet i 220 km/h liksom. Och du sitter, det liksom, du känner liksom hur det bara blåser vinden och du har hästen som driver dig framåt och du liksom känner musklerna och du känner den har ett liv som du styr med dina tömmar och du ska liksom få honom att må bra och prestera och alltihopa det här och liksom att den har ett, du styr en annan liksom, det är en helt jättesvårt att beskriva egentligen, men det är en stark känsla.
Jag tyckte du beskrev den bra.
Ja.
Känner du fortfarande samma kick?
Det är sjukt häftigt.
Ja.
Att köra häst.
Jag har provat det en gång. Det var ju sådär fredagstravet. På, nej, långfredagstravet, så heter det.
Mm.
Jag tror du var med också. Du kör Anders Olsson, simman, åkte med dig.
Mm.
Och jag hade någon annan kusk. Det är inte samma fart som du åker i. Men jag tyckte det var... Ja, jag fattar att det är just det där att... Och det är tajt och det är massa levande varelser som ger sitt max liksom. Och så sitter man mitt i det.
Mm.
Intressant också att inte kicken fortfarande är kvar. Att du inte vänjer dig utan det är lika häftigt fortfarande.
Jag tycker det.
Är det som driver dig? För att när man pratar med dig så, när vi springer på varandra ibland, så då har du ju då 6 dagar framför dig. Mm. Och då ska du till Finland och du ska ner till Frankrike och du är i Sverige på olika ställen. Kanske under en samma vecka. Och så har det varit sen du började.
Mm.
Vad är det som driver dig?
Massa saker. Massa olika saker. Men jag kan säga att den största kicken, alltså största boosten till att vilja hålla på. Det är klart att visst, tävla och den här köra hästen är jättestor. Men för min del är en extremt stor alltså kick och även uppfyller bekräftelsebehovet man har liksom som människa. Det är nog det här att när man tävlar hästen och sen när man kör av banan och möter den personen och de personer runt hästen som har gjort allt jobb innan och ser den glädjen över ett, liksom ett bättre resultat än förväntat eller liksom en, liksom, se vad glada de är över en seger eller ibland till exempel bara att hästen inte har galopperat eller att den är femma eller sexa eller vad som helst liksom, och se den glädjen liksom, och se glädjetårar hos de som sköter hästen och glädjen hos ägarna och alltihopa här liksom, att det, den kicken att man har varit med och bidragit till en annan persons glädje, det tycker jag är det är sjukt starkt faktiskt. Det är en jättekick liksom för sig själv att man har ju som gjort att någon annan har blivit eller uppskattat vad man har gjort.
Mm.
Det är jätte, det är nog det som driver mig starkast, tror jag, att vilja hålla på så mycket.
Att göra andra människor glada. Mm. Det är en väldigt fin anledning.
Ja, jag tycker det. Jag tycker oftast just det där att när, liksom, när jag tävlar med mina egna hästar som vi tränar här då på Lökene, just det där efter mål liksom, och se den skötaren som jag har anställd som tar hand om den hästen varje dag och alltihop, och det är inte den personen som äger hästen, men det är den som tar hand om den varje dag och de, och se den glädjen de har.
Mm.
Liksom,
när hästen lyckas.
Ja. Mm. Den är, och vi, liksom, vi tillsammans gläds. Liksom. Det är skitkul.
Mm. Det finns ju forskning bakom det där att belöningssystemet går igång när man hjälper andra. När man gör andra människor glad.
Mm.
Så man kan ju faktiskt rent egoistiskt göra andra människor glada. För att man blir så glad själv.
Mm. Exakt.
Jag tror det var Dalai Lama som sa det. Att bara tänka på sig själv är ett ganska dumt sätt att vara egoistisk på.
Mm.
Men det där har du knäckt alltså. Du har förstått att det är det som gör att hjälpa andra. Är egentligen, jag har hört någonstans, det är också forskning bakom det, att det är egentligen det enda sättet som att göra sig själv lycklig på lång sikt.
Kan vara så.
Du har ju hittat något här.
Ja, eller om jag har hittat något vet jag inte. Men jag mår väldigt bra av att tävla på den biten. Alltså just den biten. Så sätt att liksom se andra människor glädjas för vad man lyckas med.
Mm.
Sen så är det såklart en väldigt egoboost att vinna lopp. Och man får ett ego, liksom känner att självförtroende. Det är inte ego ett fel ord, men självförtroende. När det går bra. Men nej, men just det där att man kanske bara kör av banan och flera gånger så kanske liksom den som sköter läger liksom funderar över vad jag tycker liksom och sådär, och jag svarar alltid ärligt om jag tycker något är bra, så säger jag det. Men om man då säger liksom någonting och man känner att ja, men den här resten är bra,
mm,
den blir bra, eller den har gjort ett bra jobb, och man ser liksom vad glada folk blir liksom och så där.
För du vinner ju rätt ofta.
Ja, jo. Jobbar mycket.
Ja. Ja, men jag läste någonstans att du har en segerprocent på 18. Mm. 18%.
Ja.
Mm. Men om man ska få lite bara uppfattning om hur mycket du tävlar. Hur många lopp gör du om året?
Ja, nu gör jag... Du har ingen aning. Förr så jag tävlade som allra mest när jag var riktigt besatt av att tävla, då körde jag väl ett år 2500 lopp ett år.
Mm. Det är nästan 6-7 lopp om dagen.
Ja, jag vann 501 det året.
Ja.
Så det gällde hög segerprocent också.
Ja.
Men då tävlade jag väldigt mycket jag tävlade i alla klasser. Nu tävlar jag väl mindre, men tävlar i de hårda klasserna, man säger bara då. Och lite svårare att vinna lopp, så bara lopp då, så säger de. Men tävla mindre, men försöker tävla med högre kvalitet då.
Mm.
För, så det är 1000 kanske, 1200 lopp.
Det är väldigt många lopp ändå om dagen.
Mm.
Om man slår ut det.
Mm.
Och hur håller du ihop?
Ja, men det har gått bra. Jag är nog byggd för det här. Alltså,
kroppsligt
så sätt då. Men annars så, jag försöker röra på mig sådär, men träna ibland och sådär, men mesta av träningen går ju åt till att träna hästarna.
Jag tänkte på det, när återhämtar sig Björn egentligen?
Jag har inget jättebehov av själva återhämtningen. Jag är inte spirituell eller har sådana behov liksom att återhämta på det sättet, men jag har ett stort sömnbehov.
Mm.
Jag tycker det är jäkligt skönt att sova, och det bästa jag vet när det gäller återhämtning, det är nog faktiskt att sitta i min egen soffa och se på en film eller liksom ha ett Svensson-liv.
Mm. Men hur många timmar sover du?
Oerhört ojämnt.
Okej.
Okay. Oerhört ojämnt. Sover ibland 4 timmar, 3 timmar, ibland sover jag 8-9 timmar. Får jag chansen så vill jag sova så många som det går. jag tycker om att sova. Jag tycker det är skönt att sova.
Mm.
Jag behöver rent tekniskt sett 8,5 timmar för att vara riktigt utvilad.
Mm.
Men tillåts inte det mer än några gånger i veckan. Annars så, för det beror på tävlingsschemat liksom och träningsschemat. Så att, snittar väl kanske 6 timmar då.
Mm. Det är lite lite.
6-7. Ja.
Mm. Jag tänkte på den här damen du nämnde som du absolut umgås med.
Mm.
När hinner du det?
Men det är inte så ofta tack vare att jag tränar och tävlar så mycket. Men det är ibland periodvis, det beror på. Vissa perioder tävlar jag jättemycket och vissa perioder tävlar jag mindre.
Mm.
Jag försöker då, jag har lärt mig att jag måste försöka tävla lite mindre ibland för att uppnå högre kvalitet.
Mm.
Så...
Ja, för om du längtar till Svenssonliv tänkte jag. Så...
Nej, det gör jag inte.
Nej, jag tyckte du sa det förut.
Nej. Jag uppskattar det.
Ja, du uppskattar det, men du längtar inte dit.
Du kommer aldrig få mig att gilla ett Svenssonliv, nej.
Nej, ja, ändå fattar jag det fel. Sponsorsnack.
Det finns köpcenter, och så finns det köpcenter. Och så finns det Bergvik. Alltså Bergviks köpcenter. Bästa Bergvik. Jag gillar det stället. För där finns nämligen allt mellan himmel och jord. Allt ifrån galaklänning till grillkörv. Och mellan sådana ytterligheter vill man ju leva. Och det är möjligt på Bergvik. Att leva alltså, trots corona. För där finns stora ytor och vidtagna åtgärder så man kan vara lugn och trygg när man handlar på Bergvik. Så håll i och håll ut. Åk dit och håll avstånd. Handla tryggt och säkert så vi alla får möjlighet att befinna oss mellan himmel och jord på bästa Bergvik.
Jag ska bara fortsätta den tråden. Du uppskattar Svenssonliv, men du längtar inte dit.
Mm.
Kan du förklara?
Ja, men jag uppskattar liksom stunder där man kan leva liksom, eller vara ett Svenssonliv, så att säga. Tacofredag, se på film, inte bingolotto, men liksom söndagsfilm, sådana saker liksom. Men jag är ju inte, jag är inte en sån person som tycker om en familjemiddag. Så sätt liksom och så andra och så där. Nej, men jag är inte sån riktigt och jag känner mig inte riktigt van att umgås på det sättet liksom. Och
är det för att du har tränat så lite på det?
Ja, det tror jag.
Ja.
Det tror jag. Jag känner mig, jag trivs i den värld jag lever med travet och så där väldigt bra.
Mm.
Och att ha ett 100% Svenssonliv från måndag till söndag. Jag tror inte att jag är mogen för det än och jag vet inte om jag kommer bli. Jag tycker det är så sjukt kul i den här världen jag lever.
Mm. Jag längtar efter familj då?
Jag vet inte. Jag har inte...
Jag tänker på att du har ju levt i en väldigt tajt familj.
Mm.
I alla fall utifrån sett. Att ni har gjort mycket tillsammans. Ni har rest på travbanor och hängt ihop. När man träffar på er på någon restaurang i Karlstad eller Kiel så känns det som att ni har varit lite starka band och har hängt mycket ihop.
Mm. Jo, men det är vi. Vi är väl ganska så liksom tajt familj så sätt. Det är vi. Jag vet inte. Någon gång så har man väl kanske tänkt att samma familjeliv och sådär. Men det får nog... Jag tror inte, jag är inte sån person som aktivt söker, men det hoppas man kanske att någon dag kanske det händer istället.
Mm. Mm. Och den damen du hänger med, hon är med på de här planerna?
Ja, det tycker jag ganska så väl.
Det var diplomatiskt uttryckt.
Mm.
Ganska så väl.
Jag pratar väldigt lite om mitt liksom, privat och sådär. Jag vill nog försöka alltid hålla det väldigt privat.
Mm. Ja, men det respekterar jag. Så säg till om du tycker om jag krafsar för mycket. För jag har 1000 frågor.
Mm.
Och jag har respekt för att man inte vill prata om allt. Så då är det bara att hojta till.
Ja, absolut.
Mm.
Du har sagt, vad har du sagt? Vad var det du sa?
Jag har en liten, ett litet segment i min podd som heter Du har sagt.
Mm.
Där jag samlar på mig lite citat av Björn Goop.
Vad har jag sagt då?
Du har sagt, Ernst Kirchsteiger är inte min stil.
Nej, stämmer. Men det har nog att göra med, som du sa tidigare, jag har inte provat på så mycket. Alltså just det här med Svensson-livet, jag är lite så här typ, jag är inte van med det riktigt, den biten så där. Ernst Kirchsteiger-stilen med att fixa med blommor och
stora middagar och
sånt där. Nej, jag är nog lite, jag är lite rädd för sånt.
Mm. Vad är du rädd för?
Jag känner mig väldigt malplacé liksom när det gäller såna bitar. Jag är inte van. Jag är van att föra mig själv i stora kretsar såklart, och yrkesmässigt väldigt van och väldigt berest, oerhört berest. Men jag är inte van, socialt van med fixa middagar och sådana saker och göra sånt där. Jag är...
Hur löser du det när du blir bjuden på middag?
Alltså bjuden på middag är jättetrevligt.
Ja. Men om det blir i sån familjesammanhang då?
Jag känner mig lite osäker faktiskt.
Ja.
Jag gör det.
Hur löser du det då?
Ibland måste man väl våga gå utanför sin egen safety box, men jag... Jag vet inte, jag är lite sådär, jag är lite rädd för allt sånt där. Jag är liksom, jag känner mig, men jag är lite rädd för ämnen och områden. Jag känner mig okunnig. Det blir sådär, man är liksom extremt kunnig inom några grejer, och det är klart att där känner man sig alltid mycket tryggare liksom.
Det är klart.
Och det är klart att man är då i sådana liksom, allt med... Jag är inte jättekunnig när det gäller barn, jag är inte jättekunnig när det gäller liksom sociala sådana saker och alltihopa. Och det känner jag mig väldigt osäker.
Är det något du längtar till att bli mer säker i, eller?
Nej, det vet jag inte. Ibland är det nog, alltså, känner man sig tryggare genom att fortsätta vara i det man kan.
Just det. Du flyr hit.
Jag flyr inte. Jag flyr aldrig för någonting.
Du väljer.
Ja, absolut. Jag har nog aldrig flytt liksom på något sätt och vis på någonting, något i mitt liv, men jag känner mig väldigt trygg inom den här, inom det jag håller på med och i det liv jag lever.
Så där, vi stryker Ernst.
Ja, jag är imponerad faktiskt. Jag är imponerad av sådana personer som är Ernst liksom och vågar göra det och kan det och intresseras för det. Jag är imponerad av folk som är händiga och duktiga och sådär. Jag är väldigt vetgirig liksom, se på saker och ting, men jag är inte bra på sånt som Ernst gör.
För annars, du har ju väldigt fint och snyggt och i någon intervju så vet jag att du pratar om att du har ganska städat och ordning och reda.
Jag är väldigt noga, ja.
Det är ju lite Ernst ändå,
att jag är inte besatt på något sätt, men Ernst, men Ernst är väl mer typ prova nya saker, inte?
Ja, du menar så, ja. Jag har rätt i.
Ja. Tycker om att ha det fint. Vi har det fint här på gården och alltihopa. Ja, jag tycker om det och jag vet hur det ska se ut och jag vill ha det och alltihopa det. Men jag är inte, måste säga, jag har tummen mitt i handen. I Hanna.
Så du får hyra in när det ska byggas?
Japp.
Så det här däcket med poolen och sånt, det har inte du gjort?
Ingenting.
Nej. Hinner du bada något?
Ja, jag brukar faktiskt bada ibland när jag har tränat. Och jag brukar bada ibland på natten när jag kommer hem. Men jag badar för sällan.
Vi tar nästa. Göteborgs, ja, det liksom går i samma stil här ju, med inredning. Göteborgs vitt är snyggare än Stockholms vitt.
Japp.
Och då blir man ju nyfiken, vad är det för skillnad?
Stockholms vitt är mycket blankare. Göteborgs vitt är mycket mjukare. Jag har renoverat en och annan bostad.
Ja.
Så jag har målat om en och annan gång. Så att jag har målat i, jag har bostäder på lite olika ställen och då har jag renoverat på de ställena. Så jag gillar Göteborgs vitt bättre.
Är det också att det är Göteborg?
Nej.
Utan det är själva det vita?
Jag tycker Stockholms vitt är så blankt, högblankt liksom, och det är... jag tycker varmare, skönare, trevligare göteborgsvitt.
Mm. För när du förklarar det så är ju många har ju den synen på Göteborg och Stockholm, tänker jag. Att det är lite hårdare, kallare i Stockholm jämfört med goa gubbar.
Ja, jag har ju liksom bott i Göteborg och jobbar ju väldigt mycket i Stockholm och alltihopa. Det är klart, jag upplever att det är väl att det stämmer. Göteborgare är mer öppen och öppen i sitt hem och öppen i sin person. Och mer tid än Stockholm är lite mer stressad och svårt att komma in i Stockholm om man inte känner personerna.
Mm.
Så tror jag. Jag upplever det som så sätt, men jag trivs i båda ställen.
Nästa citat. Du är aldrig bättre kusk än den häst du har.
Mm.
Stämmer det verkligen? För du vinner ju mer än andra. Är det bara hästen?
Nej. Nej, absolut inte. Men det är omöjligt för mig att vinna om inte hästen är skapligt bra.
Mm.
Det är helt omöjligt.
Vad är dina skills? Har du kunnat ringa in det? Vad är det som gör att du vinner?
Att jag kan känna av hästens välmående, behov, funktioner och motivationen. Liksom. Tror jag, du måste ha en väldigt hög, liksom, bra djurförståelse och djurkänsla.
Mm.
Och sen split vision. Mycket också, tror jag. Reaktionsförmåga, split vision. Fartanpassning. Fartkänsla liksom. Och väldigt mycket, tror jag.
Mm.
Men framförallt djurkänsla.
Hur har du övat upp den?
Jag tror att du föds med det. Väldigt mycket. Jag tror att man föds med eller utan känsla för djur och sådär. Och sen så måste man ju umgås mycket med djur. Och det har jag gjort alltid.
Mm. Har du andra djur förresten?
Hundar och katter har vi. Vi har haft kaniner och... Nej, inga andra djur, va? Ponyer, men hästar. Mm. Nej.
Det här skrev jag då när vi skulle ha träff 2021. Min pappa är världens snällaste människa.
Mm. Min pappa var världens snällaste människa.
Mm.
Jag tror att man kan inte ha en bättre pappa, alltså på det sättet. Han har aldrig skällt på mig. Han har aldrig någonsin sagt att jag har gjort något som han inte gillar.
Även om du borde ha gjort det?
Ja.
Mm.
Jag har försökt varit en väldigt, kan säga, mönsterbarn på något sätt och vis. Det har absolut inte varit, för jag har haft mycket karaktär liksom och humör och sådär, men han har aldrig, oerhört snäll, oerhört omtänksam liksom och tålmodig.
Mm.
Oerhört tålmodig, tycker jag. Så att han var, jag är nog världens snällaste pappa.
Vilka drag har du ärvt?
Jag har, alltså, det man när jag varit, man kan säga när man varit över någonstans där med, ja, runt 30 någonstans där, så börjar man ju liksom se vilka saker man har ärvt.
Mm.
Vilka beteenden man har lärt sig av och vilka liksom. Man gör ju vissa rörelser, ser man ju, som de alltid, som exempel han gjorde alltid. Och så blir man ju påminn av andra människor att du gör ju precis som din far och sådär. Och så då börjar man ju liksom tänka, fan, det där gjorde, så där gör ju pappa eller så där gör mamma. Och så märker man ju i sina egna beteenden också hur man reagerar i olika situationer. Och framförallt de sista 5 åren har jag nog märkt att jag har blivit mer och mer som han och som dem.
Mm. Jag tänker på det här med, han verkar ju ha väldigt lugnt humör.
Nej, det hade han inte.
Nej, men han var inte arg på dig.
Nej, nej. Han hade världens bästa humör, men han kunde bli arg. Och det är precis samma som jag. Jag kan bli vansinnigt arg.
Vad är det som gör dig arg?
Orättvisa. Mm. Om jag anser att någonting inte är rättvist, så blir jag väldigt, väldigt arg. Om jag anser att mig liksom orättvist bemött eller orättvist behandlad eller orättvist bedömd, på felaktiga grunder liksom, då brinner det till.
För min erfarenhet är ju att livet är inte rättvist.
Nej, livet är inte rättvist, men när man känner att det är okunnigt eller medvetet orättvist och sådär, då kan man ju bli arg. Mm.
Mm. Och det var det samma sak med din far?
Ja.
Ja. Så det är någonting du har ärvt. Nu gick han ju väldigt tragiskt bort här i april, var det va?
Mm.
Hur har du hanterat det?
Så jag har... Det är ju en ständig process. Kroppen har ju en viss förmåga att stänga ut väldigt mycket känslor när man jobbar och när man är liksom, den har ju viss liksom, kroppen har ju en viss försvarsmekanism ju. Men samtidigt så är det ju en stor sorg som man medvetet jobbar med, och det är klart det har varit en jättesorg. Det har ju varit oerhört liksom tomt. Så det är klart att det är ett ständigt liksom sorgarbete för både mig och min mamma och hela familjen och stallet. Men det går bra, skulle jag säga. Det går bra. Vissa dagar är jättejobbiga. Och vissa dagar går väldigt bra. Vi har pratat, framförallt så har vi lagt mycket tid med mamma och prata om det. Vi pratar väldigt mycket om det och vi liksom bearbetar det tillsammans liksom, på det sättet. Och det tycker jag det känns väldigt bra på det sättet.
Jag fick det till mig då när vår dotter dog här i höstas. Och det kan jag trösta mig också. Sorgen går över. Även om saknaden är evig. Och då är det gött att ha någon att minnas så tillsammans med.
Man minner ju då. Det är det liksom. Det är skönt att ha någon att prata med om det. Det är viktigt liksom. Att inte stänga sig in i det. Och det är något som jag kanske har blivit bättre på när jag blev äldre. Som yngre så hade jag svårt för det.
Det ska till en väldigt fantastisk kvinna för att få mig att ändra sättet jag lever på. Har du träffat henne än?
Hoppas det.
Det hoppas jag också.
Ja.
Vi köper det.
Mm.
Vi stänger, du har sagt. Sponsorsnack.
Jag är med i en musikal. Så som i himlen heter den. Och spelas på Säffloperan hela hösten och en liten bit in på våren 2023. Så som i himlen, en musikal om en liten by i Sverige dit det kommer en världsberömd dirigent och tar sig an kyrkokören i byn. Det blir ett uppvaknande och ett upptäckande av varandras svagheter och styrkor som rör om i hela byn. Det kan jag säga, det är en otroligt känslofylld musikal och jag nyper mig lite i armen varje repetition över att jag får vara med i den här enormt begåvade ensemblen och berätta den här fantastiska berättelsen om mänskliga tillkortakommanden som ändå kan överbryggas med omsorgen om varann och med kärleken till musiken. Ni kommer få skratta en hel del. Och ni kommer med all säkerhet gråta en skvätt också, skulle jag tro. För det finns några otroligt starka scener som man liksom inte kan värja sig från. Det är lite som en önskan om hur vi bör vara mot varann. Så som i himlen, så och på jorden.
Allt det goda som har hänt med mig händer här på grund av dig.
Jag antar att du redan nu är inne på saffleoperan.se och bokar biljetter. Bra där. Vi ses!
Vi var inne på det förut, du har vunnit otroligt mycket. Du har över 7000 vinster, vilket är... Ja, det finns väl ingen som är i närheten av det i Sverige? Kanske ens i världen?
Örjan, ja, det är väl någon mer som har kommit upp på 7000 nu. Örjan tror jag har gjort det nu.
Hur många vinster har du nu då?
Jag vet inte.
Nej, det är inte du som sköter statistiken?
Nej.
Nej.
Jag vet inte om alla segrar ens är inräknade faktiskt, för att jag är... Lite olika länder också. Jag har ju tävlat i,
ja, just det.
I Kanada, USA, Australien, Nya Zeeland och hela Europa. Och det är ju lite olika länder man har varit i.
Mm. Ja, för på vinterhalvåret så är ju inte du här. Utan då är du ganska mycket, eller nästan helt och hållet, va? I Frankrike.
Ja, vi tävlar väldigt lite på vintern här hemma. Vi medvetet siktar ju liksom att det ska gå... sommarhalvåret, för det är då alla stora loppen är.
Mm.
Så att vi siktar på det. Men alltså i Frankrike är det precis tvärtom då. Deras stora lopp är på vintern. Så vi har valt att satsa på att tävla väldigt mycket i Frankrike på vintern istället.
Mm.
Så då flyttar vi ner med en del av vår stall ner till Frankrike på vintern. Och så bor vi där och tävlar där. Och så är vi hemma och tränar här och tävlar några fåtal gånger här hemma.
Och du trivs i Frankrike?
Mm, trivs bra.
Vad är det som gör att du trivs?
Oj. Jag tycker om att tävla där nere. Det är väldigt annorlunda tävling mot hemma.
Vad är det som skiljer sig?
Ja, men det är annorlunda körstil i loppen. Annorlunda banor. Hästarna är ju detsamma, men det är annorlunda.
Mm.
Jag gillar Paris. Jag har bott in i Paris och bor nu på Tänselen, precis ut, ja, nästan inne i Paris. Det är häftigt liksom. Det är kul, det är en annorlunda kultur. Det är ett annorlunda klimat framförallt. Sen det finns ju för- och nackdelar med allting, men jag trivs bra på vintern och tävlar det.
Mm.
Mina damer och herrar, det har äntligen blivit dags, inte bara för mitt och Maltes favoritmoment här i programmet i podcasten, utan jag gissar för er allas. Det har blivit dags för Tombolan!
Tombolan!
I och med att du har blivit duktigare på att prata känslor, mm-hmm, så har jag existentiella frågor i en liten tombola.
Mm-hmm.
Så jag funderar på om vi inte ska ta och veva lite i den och så se vad det blir.
Okej. Okay. Ska jag snurra den här då?
S-box.
Det känns så här lite som bilbingo. Man var på när man var liten.
Mm. Ja, det är
en sån här minnen jag har med min mormor. Jag var på bilbingo. Bertil 10. Ja.
Det var så här tutbingo eller? Man skulle tuta när man fick bingo.
Ja. Mm. Ja.
Fina grejer.
Ja. Vad skulle du vilja spendera mer tid på? Jag drar fram här.
Mm.
Ja du, jag skulle faktiskt vilja, oj, det finns ju mycket man skulle vilja spendera mer tid på. Jag skulle vilja spendera kanske lite mer tid på mig själv.
Mm. Och göra vad då?
Alltså allmänt, alltså jag gör ju väldigt mycket alltså för mig själv eller för travpersonen, tävlingspersonen, företagspersonen Björn Gopp.
Mm.
Men jag lägger inte särskilt mycket tid på mig själv liksom. Jag vet inte.
Vad behöver du förändra, vet du det? För att du skulle lägga mer tid på dig själv?
Jag vet inte. Det handlar väl kanske lite om prioritet och sådär. Men det går ju åt väldigt mycket tid till att vara framgångsrik. Så går det åt väldigt mycket. Det vet ju alla om det. Att ska man vara framgångsrik så går det väldigt mycket tid.
Mm. Men hur länge bör du vara framgångsrik?
Nej, jag behöver inte det, men jag tycker det är jäkligt kul.
Mm.
Ja.
Men någonstans så prioriterar ju du det.
Ja, absolut. Men alltså, jag tror att man behöver mycket... Alltså det går åt väldigt mycket tid för att vara framgångsrik, för att lyckas. Framgångsrik är så fult ord på något sätt. Jag tycker det är bättre för att lyckas inom den sporten eller det yrket man håller på med, så går det åt väldigt mycket tid liksom för att få framgång.
Mm.
Och det är klart att det, i min sport så går det åt extremt mycket tid.
Ja.
Men det är klart att jag prioriterar inte mig själv, liksom min egen kanske fysik och min eget välmående lika mycket som jag kanske borde göra.
Ja, för någonstans så verkar det som det fanns en längtan i det. Att, och i och med att du behöver ju inte tävla mer egentligen, för du skulle ju klara dig.
Ja, men det är så kul.
Ja,
det är problemet.
Ja, men jag fattar det. Och jag såg ju när du beskrev vad som var kicken.
Mm.
Och jag ser ju att det betyder enormt mycket för dig.
Mm.
Jag bara krafsar lite på det här, märker jag. Om du nu längtar efter att ägna mer tid åt dig och inte tävlingspersonen Björn.
Om man nu ska bli någon Kirchsteiger så måste jag lägga lite mer tid på mig själv, eller hur?
Exakt.
Ja. Ja, men så det är väl nog, men sen är allmänt liksom typ, jag tror att de flesta människor känner samma sak, att man känner att man hastar runt för att försöka hinna så mycket som möjligt, och så lägger man väldigt lite tid på sig själv.
Mm.
Så känner nog alla, om det är så en småbarnsförälder eller vad det nu än är, så tror jag att de flesta känner att man borde kanske lägga lite mer tid på sig själv. Jag önskar att man hade tid till det.
Mm.
Men det är nog det livet överhuvudtaget då.
Jag tror du är något på spåren där. Mm. Att alla egentligen känner att man borde kanske ta hand om sig själv mer.
Mm.
Vi får se vad framtiden bjuder på.
Får jag dra en till eller?
Ja, du får dra många till.
Alltså, oj, oj, oj. Okej, okay. Då ska vi se. Vem skulle du vilja tacka? Jag skulle tacka min far. Tacka nog, men jag tror att jag har, alltså min far och min mor har jag väldigt mycket att tacka för.
Han då tacka honom ordentligt?
Ja, det gjorde jag.
Mm. Skönt.
Jag tror att han vet om, eller visste om, väldigt mycket. Vi spenderade väldigt mycket, alltså mina första 18, 19, 20 år så var han väldigt mycket borta och tävla.
Mm.
Hade inte så mycket tid över, så att säga, för mig. Mina andra 20 år jobbade vi oerhört hårt tillsammans. Oerhört hårt. Bara jobbade och jobba för att liksom nå framgång och lyckas liksom. La all tid till det. Inte till så mycket till varandra. Men de här sista 5-10 åren så har vi lagt väldigt mycket till att umgås med varandra. Jag tror att jag lärde känna min pappa mycket, mycket mer personligen de sista 5-10 åren än vad jag gjorde på de första 35 åren.
Mm. Så han slutat tävla?
Nej, jag tror att jag medvetet kände att jag ville det.
Mm.
Ville det och ville... man kanske också lär sig uppskatta mer från båda sidor när man blir äldre.
Säkert.
Och prioritera mer på den biten. Och jag tror att mina föräldrar upplevde mig så mycket mer närvarande de här sista 5-10 åren. Familjärt liksom. Mm. Närvarande... och uppskattande tror jag faktiskt också mycket mer än det vi har än vad jag gjorde de första 35 åren av mitt liv.
Mm. Skönt att ni fick den tiden ändå.
Men det är något som jag har sagt, liksom, att det är ingenting som jag visst, jag saknar min pappa och, alltså, extremt mycket, men just det att vi umgicks väldigt mycket tillsammans och hade fantastiskt fint tillsammans, och det något som jag önskar att vi kunde få gjort i all evighet mera, men vi gjorde det väldigt bra.
Mm. Ska vi ta en sista?
Du sa ju många fler.
Ja, om du tycker det är kul så...
Ja, håller du ord.
Ja, jag lovar. Då tar vi minst två till.
Har du en fråga till Malte? Ja, det har jag. Hur blir man musikalisk? Jag är inte det.
Jag tror man föds med det. Precis som att känna av och läsa av och kunna förstå hästar eller djur.
Så det spelar ingen roll hur mycket man tränar om man inte är det?
Jo. Det man övar blir man bra på. Det är definitivt...
Men ändå aldrig riktigt.
Nej. Inte om du upplever att du inte har musikalitet, så är det svårt att tänka mig att du skulle kunna försörja dig som musiker. Ja. Men du skulle ju kunna öva och köra lite Sven-Ingvars hemma och så.
Ja.
Helt säker. Du letar som Sven-Ingvars var väldigt dålig musik. Nej, det tycker jag verkligen inte. Men jag menar, musik för hemmabruk. Ja. Absolut. Vad vill du spela för instrument?
Jag tog gitarr.
Mm.
Så jag fick en sån här gitarr. Jag vann en gitarr här. Så nej. Jag startade gitarr. Jo, visst.
Ja.
Jag tror att jag har den hemma. Men jag skulle vilja lära mig, men det är det med tid också. När jag gick i sjuan, så gick det i Göteborg då. Så ingick det då att man skulle lära sig några ackord.
Mm.
Jag kunde, men det var det här med vänster eller höger.
Ja. Ja, men lycka till med det.
Sista då. Berätta om ett tillfälle du skrattade väldigt mycket. Oj. Men jag har blivit mycket bättre på det. Alltså, jag skrattar väldigt mycket. Jag blev väldigt mycket bättre. Jag hade svårt att skratta förr i tiden. Som man säger, de första 35 åren av mitt liv var jag extremt fokuserad och extremt jobbrelaterad och hade svårt för att släppa och vara i nuet. Alltså, fokus i nuet. Medan mina sista 10 år har jag blivit oerhört mycket mer annorlunda och skrattar jättemycket mer.
Det har hänt ganska mycket de sista 10 åren, tycker jag, när vi har suttit och pratat, som inte jag visste innan vi sågs.
Du
har pratat om att du känner dig mer spirituell och vågar prata känslor.
Ja.
Nu nämner du det här. Du pratar om att du gick mycket mer med din far. Du har ökat vad du äter. Vad hände? Du opererade, var det binjuren eller någonting?
Mm,
men det är ju ganska nyligen. Det
för några år sedan, precis.
Att det har förändrat ditt liv lite grann, vet jag att du tycker. Men vad hände för 10 år sedan då? Eftersom det verkar ha hänt väldigt mycket.
Det är någon process, tror jag, som har gått där under den tiden. Jag har gett mig själv tid att umgås mycket mer med vänner. Jag har fantastiskt fina vänner.
Mm.
Jag har alltid haft vänner, men jag har haft fantastiskt liksom mer tid. Jag var igår. Käka middag, skratta faktiskt oerhört mycket. Jag har mycket mer mina vänner med på tävlingar. Och jag skrattar oerhört mycket.
Mm.
Jag tycker det är kul och... Jag skulle säga att mitt liv, de här, har blivit mycket mer berikat av känslor och välmående och glädje, tycker jag. Ingenting, jag vet inte vad som har hänt. Jag äter inga antidepressiva, jag äter inga mediciner, jag har inga liksom konstigheter, utan jag bara kanske man har blivit äldre och inte lika... Jag tror att man blir mindre bekräftelsebehovstörstig liksom, eller behovet minskar när man blir äldre.
Jag tror du har en hel del med testosteronhalten också. Att den minskar ju när man blir äldre, och i det ligger ju det här med segrar och synas. Och...
Ja, men det vet jag inte heller riktigt där faktiskt. Mm. Jo visst, testosteronhalten, inte som jag känner av det, men visst, det kanske minskar, men jag tror det här med att man blir mer, men jag tror att mitt, alltså jag tror att när jag var yngre så hade jag ett väldigt stort, såklart, man ville få bekräftelse att man duger, man ville visa att man var bra, man ville visa att man kunde, man hade ett stort behov liksom, man ville slå allt och alla, vilket jag än idag än vill göra, såklart, jag vill ju vinna.
Mm.
Men just det här med att man har inte den oron längre för att liksom vad andra tycker och vad andra tror, utan man är mer, alltså jag bryr mig mindre.
Mer trygg i dig själv?
Ja, så ska man nog kunna säga, trygg i dig själv. Och då blir också faktiskt resultaten bättre.
Mm.
Gör det.
Konstigt det är, när man slappnar av.
Ja.
När ambitionen ibland ligger i vägen.
Absolut, ambitionen kan ju vara ett problem ibland.
Mm. Ska vi stänga tommelan?
Ja, det var rätt roligt att läsa bara.
Mm. Du tar en till här nu. Kör.
Vilket ögonblick skulle du vilja vara med om igen? Skulle nog faktiskt vilja, alltså det finns ju mycket med pappa som man skulle vilja göra om, såklart. Det är ju det man tänker alltid, liksom, skulle vilja vara med om igen. Men det finns ingenting som jag liksom ångrar att jag har gjort eller ångrar att jag inte har gjort sådär jättemycket på det sätt liksom. Men det är klart jag skulle vilja uppleva allt det där som jag har ju några liksom extremt stolta ögonblick tillsammans med pappa och mamma, som till exempel jag har vunnit liksom olika stora lopp liksom, och just det där, det är väldigt, det blir tårigt också, för att det är väldigt starka känslor när man, det är väldigt starka känslor när man gör någonting som man ser att ens nära blir stolt över.
Mm.
Jag har många sådana stunder med mina föräldrar där de har blivit väldigt stolta över vad jag har lyckats med, eller vi tillsammans har lyckats med. Och jag har liksom två sådana väldigt starka stunder. Tre sådana starka stunder då, om du pratar pappa då. Och mamma, och det när jag vann svensk travderby som är väldigt stort i Sverige då, då grät min pappa glädjetårar för vad jag hade lyckats med, och det är jäkligt starkt.
Ja, det syns på hela dig.
Och sen när jag vann Prix d'Amérique, det största loppet i världen, kan man säga, i Paris. När jag vann det första, jag vann det tre gånger, när jag vann det första gången. Så samma sak, så grät han glädjetårar och var med mig upp på segerpodiet. Vilket är sjukt, sjukt starka känslor att få se att man gör konkret sina föräldrar glada.
Mm.
Skulle jag vilja uppleva igen, såklart. Men för mig är han alltid med ändå.
Mm.
Ja.
Mm.
Bra fråga.
Bra svar.
Bra svar vet man aldrig. Man alltid, tycker man alltid gör alla intervjuer. Vad man än gör intervjuer så där, så när man gör vanliga intervjuer så är man också väldigt förberedd på vad man kommer att få för frågor, och man är väldigt van vad man kommer att svara.
Mm.
Du är väldigt mycket svårare.
Ja, det är ingen vanlig sportintervju.
Men det är bra, det är kul.
Mm.
Det är kul faktiskt. Alltså som jag inte, förr var jag ju väldigt sträng på mina känslor. Men nu är jag inte det längre, och det är jäkligt skönt.
Mm. Det tror jag du mår bra av.
Ja, gör man det?
Ja, det tror jag.
Så.
Du var inne på det förut när du pratade om minnen med din pappa, att du pratar med din mamma om det, och att det är viktigt. Det är samma med tjänster, tror jag. Det ska vädras ur kroppen. Fint att få sitta här och minnas din pappa med dig.
Mm. Det är faktiskt hans förtjänst att allt ser ut som det gör. Han var extremt noga med hur det ser ut. Och det ser ju, allting ser ut som en slottspark liksom.
Mm.
Och det var hans, han ville det skulle vara så.
Mm. Ja, det är otroligt vackert. Och just det med slottspark, det är ett sånt lugn över en sån miljö.
Ja, det är bara irriterande jävla röjsågen som kör idag.
Ja, jo. Men det är onsdagar du har tid.
Ja.
Och då får man leva med en röjsåg.
Ja, just det, så.
Avslutningsvis. Om 10 år, vad gör du då?
Jag kan vara aktiv på elitnivå. Liksom absolut världsnivå. Om allt är bra tills att jag är 70, om jag vill. Liksom, men min ambition om 10 år, så hoppas jag samma. Sen man har alltid liksom idéer på hur man kan förbättra sig själv, hur man kan utveckla saker och ting, och jag har ju liksom drömmar och mål och idéer om att liksom förbättra saker och ting, och mitt liv och mitt företag, att liksom höja kvaliteten. Och det har jag liksom haft som medvetet mål här de sista 5 åren, kan man säga. Att höja kvaliteten och minska kvantiteten. Men det är också en sport där det krävs, som jag äger inte hästarna själv, utan det är andra som äger dem. Så det gäller hela tiden att hitta kunder som vill satsa på kvalitet.
Mm.
Och inte kvantitet då. Och det är klart att kvalitet är mycket dyrare. Så det gäller ju liksom hela tiden att hitta kunder som vill satsa på och ha hästar och tävla på högsta nivån och sådana saker. Så att det är liksom, det är mitt mål.
Hur ser balansen ut mellan att ge tid till tränaren Björn eller till människan Björn om 10 år?
Ja, men det är klart att jag kan inte lyckas om jag inte lägger mycket tid till tränaren Björn. Jag måste träna jättemycket. Men jag har mycket mer kunskap och är bättre på kvalitet nu än förr. Och det tror jag att min pappa var väldigt noga med, att jag skulle försöka bli det. Så det har blivit bättre, och när jag är hög kvalitet så får man mer tid över för sig själv också. Men det krävs ju, alltså det är på något sätt, även om det är jättemycket träning, jättemycket kunskap, så är det ändå lite materialsport. Så det gäller att ha så bra hästar som möjligt. Det är ju så.
Mm. Kommer du nå 8000 segrar?
Det hoppas jag.
Mm.
Det hoppas jag.
Då önskar jag dig lycka till med den här balansen som du håller på med tränarbjörn och privata björn och 8000 segrar.
Ja, 8000 segrar så där typ, att nej, det är ingen ambition att ta 8000 segrar.
Ja, okej.
Okay. Men ambitionen är att ha kvalitet liksom. Segrar. Ja. Segrar är jäkligt kul.
Mm.
Det är som att skriva nya låtar, antar jag.
Jaha.
Det är jäkligt kul.
Mm.
Hoppas jag att det är.
Ja, absolut. Jo, det är självklart är det.
Om man typ tappar liksom, men det ändå allra roligaste är att göra bra låtar.
Mm. Mm.
Och jag vill göra bra låtar.
Mm. Tack för en väldigt fin stund här på din veranda. Solen har lyst på oss och värmt. Tusen tack.
Tack, Malte.